Guds fred. Vi ska samla våra tankar i bön till Gud. Ond från himlen, kom med nåde. Kom med liv och lys här ned. Vi är så avhängiga av det. Det står i ditt ord att du öppnat disciplernas hjärter och förstand slik att de kunde se in i skriften. Det står icke i vår makt och därför ber vi dig om det. Att du i din nåde vill med ditt ord och din helige ånd beröra våra liv slik, att du uppenbarte skriften för oss. Ge oss allt det du ser vi tränger i denna stund. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa från Johannes evangeliets 8:e kapitel från vers 31 ett stycke i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder som var kommit till tro på han: där som dere blir i mitt ord, då är dere i sannhet mina discipler, och dere skall känna sannheten, och sannheten ska frigöra dere. De svarte han: vi är Abrahams ett och har aldrig varit träller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, sier jeg dere. Vær den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Amen. Sannheten om oss selv. Det är den första sannhet som onden konfronterar oss med när han vill leda oss in i den sannhet som kan sätta oss fri. Det handlar inte om en religion, men om en personlig relation. Jag sa i unge år att jag kunde inte tro på Gud. Det var inte helt sant. Sannheten var nog mer att jag ville inte tro på Gud. För hvis det fantes en Gud, så måtte det ju få en konsekvens i mitt liv. Så jag ville inte tro att Gud fantes. Och hvis han nå till äventyrs skulle finnas, så gällde det att hålla sig så långt undan från han som möjligt, hvis man ville bli lycklig. Men det skedde ting, inte minst efter att jag blev dömd i 2 år och fick god betänkningstid. Så begynte det att gå upp för mig att graven var icke det sista. Det var bara inkörsporten till evigheten. Och det begynte att gå upp för mig sannheten om mig själv, som Romerbrevet uttrycker slik: alla har syndet och står utan ära för Gud. Vi snackar om syndefallets fryktelige skade. Och det här, det är det meget viktigt att snacka om. I en tid vår mänskets religiösa söken icke längre söker svaren i Guds ord, men i människors meninger, i vad som är politiskt korrekt eller vad man kan diskutera sig fram till. Men alltså, vår ködliga natur är i fiendskap mot Gud. Ködets attrå leder till död, säger Paulus i Romerbrevet. Och så måtte jag få inse att den sannheten också gällt mig. Jag har syndet och står med dödsgäld inför Gud. Så länge som Guds ord och Guds lys icke hade nått mig, så var jag synder i sommersol. Det var någon som sa att du har det säkert fryktligt vont. Nej, jag hade det ganska grejt. Vi hade inte förstånd. Du vet, i ett rum där det icke är något lys, där är det alltid rent nog. Det blir annorledes när lyset kommer in. Jag har en anskuelsesundervisning om detta från barndomen. Jag tänkte icke på det den gången. Det var först efter jag kom till tro jag såg det. Jag växte upp i Nordsverige i ett konditori och en uteservering med springbrunnar och svaner och fasaner och you name it. Men du skönne klima där uppe långt i nord var ju sån att fasaner och påfugler överlevde icke vintertid. Så vi hade ett svärt rum i källaren där de tillbrakte vintern. Och 7-8 år gammal var det jag som hade ansvar för fuglarna, trodde jag i vart fall. Det var ju självklart min far som ordnade med både bröd och matfate och frö. Men jag fick liksom bära det. Och det var dagens höjdepunkt när jag skulle ner och mata fuglarna. Men så skönner du en vårdag när jag kommer ner och öppnar dörren och ska gå in i fuglerummet. Så lyser det genom vinduet där in vårsolen så starkt. Och du ser där solen lyste in, där var det så stövete. Och jag tänkte, hvordan ska jag komma mig genom den där stövstrålen? Så jag balanserade så gott jag kunde fröfaten med en hand. Hållt för nasen med den andra och så löp jag igenom till jag kom ut på andra sidan. Och så sa min far, vad är det du driver med? Ja, sa jag, du tror väl inte jag vill pusta i med all den skiten? Ja, men sa han, du pustar ju också frimodig nå. Ja, men sa jag, här är det ju rent. Ja, för där var det inget lys som trängde in. Och ser du, det går många människor runt i världen idag som har fred, säger de. Och de tror det. Men det är dödens fred. Det är väldigt fredfullt också på kyrkogården. Men när Jesus kommer igen, då blir det rabalder där, det kan jag lova dig. Dödens fred, den är farlig. Och det var den jag hade. Men folk begynte att vittna för mig om Gud. Och om det faktum att vi alla ska svara regnskap för Gud en dag. Och så kom det till ett punkt i mitt liv då det där lyset rammet mig. Och icke bara som en stråle genom ett vindu, det var som taket var löftet av och det fanns icke något sted att skjula sig. Jag hade ingen undskyldning. Du ser, sannheten om sig själv, den kan man icke tänka sig till. Med spekulationer eller funderingar och mänsklig förnuft. Men det är något som har kommit utanfra. Guds ord och Guds ånd. Och alltså, då uppenbarar Gud sig själv när det sker. Vi ska läsa i Jesaja kapitel 6. I det året där kung Ossia döde, så jag Herren sitte på en upphöjet trone. Och släpet av hans kåpe fyllde templet. Serafer stod omkring ham, 6 vingar hade de vär, med 2 däcket i ansikte, med 2 däcket han fötterna och med 2 flöj han. Den ene ropte till den andra och sa, helig, helig, helig är Herren, härskarenes Gud. All jorden är full av hans härlighet. Dörrposternas fäster bevet vid rösten av dem som ropte, och huset blev fyllt med rök. Då sa jag, ve mig, jag är förtapt, för jag är en man med urene läppar, och jag bor mitt ibland ett folk med urene läppar, och mina ögon har sett kongen, Herren, härskarenes Gud. Där flög en av seraferna bort till mig. Han hade en glödande sten i handen. Med en tang hade han tagit den från altaret. Och han rörte vid min mun med den och sa, se, denne har rört vid dina läppar. Din missgärning är tagit bort och din synd är sonet. Då hörte jag Herrens röst. Vem ska jag sända och vem vill gå för mig? Da sa jeg, se her er jeg, send meg. Altså, det er litt av Jesaja, kanskje opplevelse. Først fullstendig avkledd. Nå gjelder det ikke de andre ved meg. Nå gjelder det ingen annen, nå er det jeg og Gud alene ved meg. Jeg har orene lepper og bor bland et folk med orene lepper. I det her møtet så får Jesaja en ny, vad ska jag säga, selverkännelse. Ved mig. Jeg er fortapt. Det kan ikke bli verre. Men det er veldig viktig at vi ikke stanser der. Det er viktig at Guds ord får avsløre oss. Klä av oss. Tømme oss. Fra alt vårt eget. Så vi er fullstendig avklädd. Så vi er der hvor Jesaja er. Når det virkelig går opp for oss hva det handler om og hvem Gud er. Da er det bare et rop som gjelder. Jeg er fortapt. Men det er veldig viktig her, så vi ikke stanser der. Så vi ikke går knust gjennom hele livet. Det er jo ikke det det handler om. Gud kalte ikke sitt folk ut av Egyptens trelldom for at de skulle leve i ørkenen. Ibland blir vår livsvandring beskrevet som en ørkenvandring. Det er i hvert fall ikke troens vandring. Det er ikke det. De var nødt til å ha en tid i ørkenen for å avvende seg kjøttgrytene. Det trengtes en fostring, men altså å leve troens liv, selv om det kan være vanskelig. Vi kan ha vanskeligheter i vårt eget liv. Vi kan leve i vanskelige forhold, men jeg vil gjerne si det, jeg lever i løfteslandet. Jeg lever i samfunn med ham som har försonat alle mine synder. For hvis jeg skulle si det at å vandre med Gud i denne verden, det er en ørkenvandring. Det ville være det samme som å si, å bli frelst og vandre med Jesus, det er verre enn syndens trelldom. For å vandre i ørkenen er verre enn trelldommen i Egypt, det kan jeg love deg. Men altså, i Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja og sitt amen. Ja. Guds hellige lov. Jesaja møtte sannheten om seg selv, men han møtte noe mer. Han møtte Gud. Han fikk en ny identitet. Sannheten er at hver og en av oss skal avlegge regnskap for Gud. Enten vi tror det eller ikke. Tenk du, det er ikke et menneske som har vandret på denne jord, som ikke har en udødelig sjel. Hvert eneste menneske jeg møter gjennom livet, skal enten bli evigt frelst eller evigt fortapt. Det er ingen tredje alternativ. Det er det som gjør at jeg holder på selv om jeg er gammel. Kanskje en dag, kanskje en kveld, er det en som hører etter. Altså, vi skal aldri glemme at det går ingen gruppereiser til saligheten. Vi skal alle møte alene for den levende Gud. Vi skal det. Den Gud for hvilken ingenting er skjult. Ikke en tanke. Ikke et ord, ikke en handling, ikke noe. Og det vet jeg. Og derfor er min eneste trøst at jeg har fått gjøre opp det før jeg skal møte ham. Jeg har fått knele innenfor han og si, mot deg alene har jeg syndet. Ja. Du ser det mange prøver å trøste seg med at de gjør så godt de kan. Jeg har møtt det. Når man prøver å snakke med folk, ja, jeg gjør så godt jeg kan, og mer kan ikke Gud begjære. Jo, han kan faktisk det. Jeg håper ikke det sitter noen i lokalet i kveld som tenker sånn. Da må jeg få ta det ut av den villfarelsen. På et økonomisk gymnas, Det var på 70-talet. Så får läraren höra att en elev som heter Kjell var så fryktelig nervös för den avslutande examen. Och så sa han: Kjell, jag hör att du sliter och är nervös. Det är klart det, sa han. Det sista och avgörande examen, hela min framtid hänger på som detta går. Jo, men sa läraren: Kjell, kan du inte lova mig att du gör så gott du kan på denna pröve? Ja, men det vet du, sa. Det vet du, att jag verkligen ska göra så gott jag kan. Ja, men sa läraren, det här är ju i orden då, icke sant? Hvis du skulle stryka på denna pröve, då går jag upp till sensor och säger det att Kjell har gjort så gott han kan så han må få högsta betyg. Den går det icke på, sa Kjell. Går det icke på den? Nej. Varför icke det? Nej, sa han, för det blir aldrig spörsmål om jag har gjort så gott jag kan. Vad blir det spörsmål om då? Om det är rätt det jag har gjort, nämligen. Och det ska du veta när du står för den allmäktiga, allvitande Gud. Det blir bara spörsmål om en ting. Om det är rätt det du har gjort. Det är inte något annat som gäller. Och när det gick upp för mig, där ropte jag som Jesaja: Ve mig, jag är förtapt, så kristen jag är. Tänk, ja, det blir aldrig spörsmål om vi har gjort så gott vi kan. Jag har insett att jag må ha en stedföreträder. Jag har insett att det finns bara en räddning för en sån som mig. Och det är att någon går in i mitt sted och försoner alla mina synder och missgärningar. Alltså, man hoppar att Gud ska se mellom fingrarna, det gör han icke. Man hoppar så lättvint över orden i Hebreerne 10 som säger: Vår meget värre straff tror dere da den ska aktes värd, som har trott Guds sön under fötter och föraktet paktens blod, det som han blev heliget ved, och har spottet nådens and. Det är fryktligt allvarliga ord. En kristallklar tone om allvaret med att förakta Guds söns försoning. Och alltså, det här att förakta Guds frälse. Men visst, du lever och handlar som om Kristi död och uppståndelse icke var nog för att försona dina synder och frälsa dig, och lever vidare som om han icke hade gett sitt liv för dig, det är att tråka hans söns blod under dina fötter. Alltså, sannheten om oss själva, det omfattar också sannheten om ondens gärning i våra liv i vardagen. I Romerne 12 skriver Paulus: Låt er icke längre präge av den nåvärande världen, men låt er förvandles ved att deres sinn förnyas. Jag hörer icke det så mycket förkynt idag. Det verkar som vi har mer fokus på oss själva än på Gud och hans ord. Det kan ju nästan höras ut som det är ett mål att vara mest syndig. Alltså, farisén på Jesu tid, han visste att han var populär för det han sa: Jag tackar dig Gud att jag inte är som andra folk. Han sa inte: Jag är så flink, men det var Gud som skulle ha förtjänsten alltså. Ja, det är Gud som har gett mig kraft till det här. Jag tackar dig Gud att jag inte är som andra folk. Och det gick hem i den kulturen. Det går inte hem idag. Idag är det ingen farisé som säger: Jag tackar dig att jag inte är som andra folk. Farisén idag vet att ska han greja och skjula sig, må han låna tollerens kåpe. Idag säger farisén: Det finns ingen som är så syndig som jag. Underförstått, jag är i vart fall bäst på Noe. Enten så lever vi med fokus på oss själv, eller så lar vi Herren förvandla oss ved att vårt sinn förnyas. Eller som Rosenius uttryckte det, det kräves lydighet för evangeliet såväl som för loven, vid själen ska frälsas. Du ser sannheten om ondens gärning i vårt liv. Sannheten om evangeliets förvandlande makt må förkynnas, för tron kommer av förkynnelsen. Men det är visst en sannhet som håller på att gå tapt. Du ser, i ett samfund med en kultur utan Gud och en markets tillpasset kravlös kristendom som är så långt från de första troende, så tröstar man människorna utan att de överger synden och omvänder sig. Man leder människorna in i en frihet som icke är virkelig. Men alltså, hvis vi icke tar Gud och hans förmaningar så nöje, så får vi ju en slags fred i samvittigheten. Men min vän, det är ju det gudlöse mänskets fred. Gamle Adam, han vill jaga sin motståndare av banen så han kan bedagligt luta sig tillbaka på sin trone. Men får då sönnen frigjort dere, blir dere verkligen fri. Och dere ska känna sannheten. Det gör ont alltså. Jag har i hvert fall gjort det för mig. När man blir helt avklädd. Och det där lille man trodde man hade att trösta sig blåste bort som agnar för vinden. Och det stod där, och det var icke ha hopp i det hela tatt själv mitt i mitt kristna liv. Vad då? Alltså, där är det krise. Sannheten gör ont. Och där fristes man att flykta från den. När själen blir orolig. När liksom rastlösheten kommer, för den gör det. Synden drar alltid med sig rastlöshet. Och då är faren det att jag tänker istället för att stoppa upp och bli stille och säga, käre Gud, varför är jag blivit så rastlös? Vis mig var skoen klämmer. Vis mig vad som är mitt problem. Men dessvärre det är sällan jag reagerar så. När rastlösheten kommer då tänker jag, är det någon jag ska ringa till? Ska jag slå på radion? Ska jag koppla mig upp på nätet? Ja. Där skärer det ju aldrig igenom. För hvis jag fortsätter så får jag ju halta mig igenom hela resten av livet utan att lära ham och känna. För det vanskliga är att sannheten smärter. Den kan göra fryktelig ont. Men den icke bara smärter, den sätter också fri. Och det vill jag gärna vittna om. Den sönnen har frigjort, han är virkelig fri. Och för att säga det sånt, det har jag icke lärt på biblioteket. Alltså, det hörs ut idag som det är nog och håller det för sant att Jesus har köpt oss fri. Men att jag med förstanden tror och bekänner att Jesus är världens frälser, det gör mig icke till disciple eller efterföljare. Att jag tror att Jesus är världens frälser, det är icke tro men kunskap, visst det icke blir omsatt i praktisk handling. Och alltså, frälse som icke leder till förvandling och förandring, den trösten och friheten är nog billig, men den är icke virklig. Alltså, Jesus vill ge mig kunskap om den virkelige stilling. Jag liker icke hans väg, för den är ofta smärtfull. Selv om jag genom livet har lärt att det leder till virklig frihet. Mitt i Edens have så placerade Gud ett trä om vilket det blev sagt att det är ett trä som ger kunskap om gott och ont. Och det är viktigt att konstatera det, för ellers kan man ju lätt tro att all kunskap är synd, men det är ju inte det. Det är ju inte det Gud säger, att vi icke ska bruka vår förstand. Men han poängterar lika viktigt, min förstand må alltid vara underordnet skriftens vittnesbörd. Icke mina tankar och födelser. Alltså, du kan gärna någon gång, visst du har tid och det regner ute och inte har något att göra, så kan du slå upp på YouTube. Skriv mitt namn och så blar du fram till en preken som heter Guds tro med hode och hjärte. Det kan vara en uppföljning av det vi är samlat om ikväll. För du ser att hvis icke det når så djupt som till vårt hjärte, så blir det bara religion. Men när Herren med sitt ord och sin heliga ånd får förankras i vårt hjärte, så kopplar det icke bort förstanden. Men förstanden är underordnet skriften. Då sa Jesus till dem: detta är mina ord som jag har talat medan jag ännu var hos er, att allt måtte uppfylles som är skrevet om mig i Mose lov hos profeterna och salmerna. Då öppnet han deras förstånd så de kunde förstå skriften. Alltså, utan att Herrens ond öppnar förstanden, så kan jag inte förstå skriften. Och så vill vi helst gå våra egna vägar, men du är kanske ondligare än vad jag är. Alltså, vi må fördypa vår kunskap i vad skriften vittnar om Jesus. Jag möter av och till som, jo då, jag tror också på Jesus. Intressant, säger jag, få höra, vad är det för en Jesus du tror på? Få höra, vem är din Jesus? För det är så många som tror på en Jesus idag som jag inte finner i skriften. Han som inte bara talar sannhet, men han är sannheten. Och alltså, hvis inte det sker, så blir troen inte längre en trohet mot Gud. Bara en födelse av trygghet. Men både synd och skyld är ju något mer än en födelse. Det är ett uttryck för en brutt relation. Frälsen i sin tur, det är en objektiv reparation av den relationen. Får da sönnen frigjort dig, blir du virkelig fri. Icke fri till att göra vad du vill, men fri till att göra vad Gud vill. Och det är ett mirakel. Det må jag bli frigjort till, för det ligger icke i min kraft, icke en gång i min vilje. Och ser du, utan denna frihet så blir ju troens liv ett religiöst tvang. Och Paulus, han säger att det tvangsmässige, det är tecken på en hedensk åndelighet. Där Herrens ond är, där är frihet, står det. Ja. Och där borde råder åndelig frihet, där formes och fostres virkeliga discipler. För det är ett verk av den helige ond, och icke en frukt av några nya metoder, idéer och strategier. Min vän, den kristne tro är icke en morallärare. Men det är läraren om en person. Han heter Jesus och är en del av gudomen. Och alltså, att tro att Jesus är världens frälsare betyder icke att jag är en efterföljare, som jag sa. I Markus säger Jesus i Markus 7: rätt profeterte Jesaja om dere hycklare. Slik det står skrevet: detta folk ärer mig med läpparna, men deras hjärte är långt borta från mig. Förgäves dyrker de mig, för de lärer fra sig lärdomar som är mänskebud. Dere förlater Guds bud och håller fast på människors föreskrifter. Tänk dig, de håller fast på sina invanta religiösa traditioner och föreskrifter och mänskliga regelverk till samma tid som man förlot Guds ord. Ja. Med argumentet som har vi aldrig gjort det för. Men du ser att den verkliga frihet har tagit en livstid för mig att uppdaga. Gud är tålmodig alltså. Jag skönner inte att han inte har gett upp en sån som mig. Det må jag säga. Men alltså, den verkliga frihet, min vän, det är en frihet till att försaka. Det är en välsignelse och ett privilegium att få försaka. Det är så flott att begynna varje dag med att säga, jag försaker idag djävulen och alla hans gärningar, allt hans väsen och verk. Jag tror på Gud, Fader allmäktig, himmelens och jordens skapare. Ja, dere kallar mig mäster och herre, och med rätte säger dere det, för jag är det, säger Jesus. Vem är det som ärer Gud med sina läppar? Jo, det är var och en som bekänner sig tro på Guds ord. Men hvordan lärer man sig själv att känna? Jo, vi har en slik tillit till det Jesus säger. Att man i allt inrätter sitt liv efter Jesu ord. Det är verklig frihet. Det är ett underligt rike. Virkelig frihet. Det är att hvis någon slår mig på det ene kinn, så tar jag inte igen. Jag vänder det andra kinnet till. Det är frihet. Frihet är att när någon lögnaktigt beskyller mig för ting som inte är sanna, så tar jag inte igen, men jag ber för han som är min fiende. Virkelig frihet. Det leder till trofasthetens konkreta handlingar. Alltså att vara fri till att icke längre präges av den nåvärende världen, men la sig förvandla. Det blir då en forskel då Jesus kommer in i hjärtat, det blir då det. Och vara virkelig fri är att leva i en tro som är virksom, i kärlighet, i det smått, i vardagen. Jag ska citera Noah Rysenius här, hör. Han säger, da jag lärde att känna frälsaren och fick troen på hans nåde och löfte om syndernes förlatelse, då fick jag en förunderlig lyst och kraft till det gode. När hörte du en broder säga det sist? Jag fick en så förunderlig lyst och kraft till det gode. Det var länge sedan jag hört ett slik vittnesbud. Jag var för många, många år sedan en plats i Sverige och skulle preka. Och när första prekan var färdig så kom en och sa till mig att här går det inte an att komma och säga vad som helst, det måtte jag vara klar över. För där hade folk pejling alltså. Här kan du inte komma och säga vad som helst, sa han, för här är vi rosenianer hela gängen. Och jag måtte ju säga, här står du och lyger mig rätt upp i ansiktet. Vad säger du, sa han? Jag säger, jag har varit här i 2 dagar. Och jag har ännu inte mött en rosenian. Men jag har varit mött världens syndigaste och skröpligaste och misslyckade människor. Jag har inte mött en som har sagt att jag fick en förunderlig lust och kraft till det gode. Men det går fint att skjula sig bak Rosenius, hvis man plockar sån passlig. Du ser, att känna sig själv är viktigt. Men det är också viktigt att låta sig påverka, så att det inte blir en underlig kräftegång. Alltså, min tro och bekännelse, hvis det bara blir en religion eller en slags livförsäkring, som i praktiken inte har någon inflytelse över hur jag lever och tänker. Vi måste ju huska att troens liv, det leves huvudsakligen utanför bedehusets väggar. Och det är också det Luther siktar till när han säger, Gud har icke alene förlöst oss från syndens skyld. Han har förlöst oss från syndens makt, säger reformatorn. Ja, Luther går ända längre. Han säger, den värste Kristus förnektelse jag vet, säger Luther, det är alla disse som talar så mycket om det fullbrakte verk på Golgata. Men lite eller intet om andens iboende gärning i våra liv i vardagen. För Kristus har icke alene köpt oss fri från syndens skyld. Han har förlöst oss från syndens makt, säger Martin Luther. Ja, det blir lite förkynt idag. Det tillbys så många forskjellige friheter i många varierande former, men det är bara en frihet som är virkelig. Och det må bli förkynt att Jesus har förlöst oss från syndens makt. Och blir icke det förkynt, så blir vi trälbundna under den makten, och så tror vi att det ska vara så. För dere blev kallt till frihet, brödre. La bara icke friheten bli ett påskudd för den syndige natur. Alltså, må Gud få uppenbara att åndelig uorden i våra liv, det kan icke löses vid tankar eller doktriner eller teologier, men kun vid lydighet. Den ledande tanke i livet må vara, se hem till Gud, icke till människor. Alltså när kärligheten eller Guds ånd griper ett människa, så sker det något. Han blir icke längre så upptatt av sin individualitet. Vi lever i en tidsalder vart allt är så individuellt. I 1 Korinterne 3 skriver Paulus, för dere är ännu ködlige, säger han till de i menigheten. I en annan översättelse stod det, för dere är ju framdeles i deres egen natur som rår över dere. Alltså ett sant Guds barn pröver icke att bortförklara sin skyld och sina skröpligheter, synder och missgärningar. Men han bekänner dem för Gud. Ja. Jag fick en gång det spörsmålet. Jag har hört dig så många gånger säga från talarstolen att du tillhör det helige. Det höres lite överlägent ut. Åh, så jag gör det. Då må jag skuffa dig och säga att jag står vid lag. Jag vill också säga ikväll, jag tillhör de helige. Då säger mitt spörsmål, vad har du för ett bilde av de helige? Vad är det att vara helig? Jag tillhör de helige, det vill säga, jag är en av de syndare som har fått motta tillgivelse en gång mer än han har fallit. Jag spör inte om du har fallit 100 eller 1000 eller 5000 gånger. Jag spör inte om du har fallit idag. Det intressanta är inte om det har misslyckats för dig. Men det intressanta är, vad gör du efter fallet? Hvor går du? Si mot dig alene har jag syndet. Och så tar han det hela bort. Lär mig att känna dina väje, synkar vi en sång. Lär mig att känna dina väje. Och så går dem tröstig skritt för skritt. Lär mig att känna dina tankar och övas i att tänka dem. Men lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlighet. Du ser, som jag sa, vi ska avsluta strax. Vi må lära oss själv att känna, men det får icke stansa där. Vi må också lära Herren att känna. Och så vara känt av han. Det är avgörande för troens liv och växa i nåde och kännskap. Lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlighet. Förtroligheten med Kristus, det, vad ska jag säga, dagliga samfundet med Kristus, det är ett löfte som bär med sig en gränslös framtid. För det i samfund med Jesus dagligen, så får vi leva ett oförgängligt liv. För det är det vi får del i vid försoningen av absolut allt som skiljer oss från Gud. Tänk när det kommer en och tar absolut allt i mitt liv så det så rent det kan bli. Allt är tagit bort. Då inbjuds jag att leva ett oförgängligt liv mitt i en förgänglig världen. De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. De styrket disiplenes sjeler, formante dem å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Ja, det skal være sikkert. Det er herlig å bli frelst. Det er godt å leve i friheten i Kristus, i vissheten og barnekåret. Og likevel må jeg bare ærlig si at jeg har grått mye mer etter at jeg ble frelst enn før. Jeg har det. Men jeg vet hvor jeg skal gå med min nød og mine tårer. Og jeg vil si det sånn at de styrket disiplene sjeler, står det. Altså de snakket om det som var mest nødvendig. Og så formante de dem å holde fast ved troen. Altså, hva hjelper det med en ren lære? Hva hjelper det med fine doktriner? Hva hjelper det med en verdiforankring hvis vi ikke tar det på alvor? Man kan jo faktisk høre ordet, nikke bifallende og si at man tror det, og så likevel egentlig forkaste Kristus fordi at man ikke tar følgene av det man har forstått. Ta det med i tanken i kveld. Lever jeg etter ordet så langt jeg forstår? Skal avslutte med et dikt jeg skrev for en tid siden. Herre og frelsare, håll mig i handen. Led mig på vägen tills målet jag når. Då, endast då, kan jag vandra i anden. Så du kan styra den vandring jag går. Barmhärtige Herre, din visdom mig giv. Att alltid jag vilar på försoningens grund. Genom ordet och anden håll mig vid liv och bevara mig i Kristus var tid och stund. Herre, min klippa, min frälsning och borg. Hela min förtröstan har sin vila i dig. Genom livets alla skiften i glädje som i sorg. Låt din andes smörjelse få vila över mig. Gud, var mig syndare nådig. Herre, vi ber om att icke leva i en teoretisk tro. Herre, hjälp oss att tro att ditt ord talar sant när det säger att du kan ta vår tanke till fange under troens lydighet. Herre, hjälp oss tro att det är sant när du säger att du kan förvandla vårt sinn vid troens förnyelse. Herre, hjälp oss att icke skjule oss bak disciplerna och deras skröplighet, som om det skulle vara normalt för troens liv. Men hjälp oss att huske hvordan disciplerna upptrådde efter åndens utgjutelse på pinsedag. För det är ju det vi ska ha som exempel, det är ju det hela handlar om. Och så tackar jag att vi får komma till dig med absolut allt. Herre, jag ber om det är någon själ som kämpar och strider här ikväll. Lär en slik själ få se att när man kommer till Jesus och bekänner sin synd och sitt nederlag som synd, där blir det tatt bort fullständigt. Tack för syndernas tillgivelse, för barnekår, för visshet och för löftet om evig liv. Amen. Vi reiser oss och mottar Herrens välsignelse, och jag utlyser den slik den är gengitt i fjärde Mosebok kapitel 6. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik skall deres si når dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik skall de lägga mitt namn på Israels barn, och då vill jag välsigna dem. I Faderns, i Sönnens och den helige Ons namn.